Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En oväntad historia. Här på Historiska poddar gör vi förutom En oväntad historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram, historia_nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
Det är nu som då biskopen i Linköping, den berömde Hans Brask, lyckas rädda skinnet, eller vad man ska säga, genom att hävda att han då 1517 hade varit tvungen att begå den här handlingen trots att han egentligen inte ville det. Och han kunde till och med dra fram en lapp där det stod att härtill är jag nödd och tvungen, som han påstås då hade skrivits 1517. Det är den berömda Brasklappen.
Och den var gömd i ett av de här sigillstamparna av lack som han då påpassligt nog hade satt in under det här sigillet då 1517 ifall att, och det visade sig ju vara ett oerhört klokt beslut så här i efterhand.
Till denna besegling är jag nödd och tvungen.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hallå Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är alldeles utmärkt.
Vad skönt! Här är det grått och härligt. Riktigt fint höstväder. Och det passar bra, tänker jag, med tanke på dagens tema. För jag tänkte lite grann så här att det finns ju historiska händelser som har blivit lite större än sig själva, som har blivit gränsår kan man säga mellan en epok och en annan. Jag tänker på 1721 som är freden i Nystad men som också är den svenska stormaktstidens slut. Mm. Jag tänker på 1991 som är Sovjetunionens upplösning men som också är kalla krigets slut. Har du något bra exempel på sån här gränsår?
Ja, låt mig tänka nu. 476 efter vår tideräkningsbörjan, Västroms fall. Jag fick i alla fall lära mig när jag gick på grundkursen i Uppsala i historia att det var slutet på antiken och början på medeltiden. Annars 1789, franska revolutionen, där började den moderna epoken enligt vissa. 1914 förstås. Det mörka, korta 1900-talet. The Age of Extremes, enligt Eric Hobsbawm. Och så vidare.
Och jag tänker att vi ska prata om ett annat sånt här märkesår idag, nämligen 1520. För det är ju året som i nordisk historia, och framförallt i svensk historia, får markera medeltidens slut och den tidigmoderna tidens början. Och det är ju en speciell händelse det här året som gör att vi säger att det här är så oerhört viktigt. Och den här händelsen är ju Stockholms blodbad.
Ja, men jag tänkte säga det. Det känns nog mer rött än grått egentligen, det här
ämnet. Fast det var väldigt grått de här novemberdagarna i Stockholm tydligen.
Jag förstår.
Med regnet som föll ner. Och jag tänker att det är en ganska snygg stämningsbild att tänka sig in i ett grått Stockholm. Ja. Det vi ska prata om passar väldigt bra in i detta. För jag tänker som sagt att vi ska prata om Stockholms blodbad idag, som då är den största massavrättningen i Nordens historia. Och jag tänker då att vi ska komma i stämning och jag ska måla upp en liten tidsbild genom att ta med dig till Stockholm i början av november. Och vi har nu kommit till Stockholm några dagar innan de här massavrättningarna inleds. Och det är den 4 november och vi befinner oss då i ett Stockholm som är smyckat till fest. Den nya kungen, som heter Kristian den andre, har just krönts till svensk kung av ärkebiskop Gustav Trolle i Storkyrkan. Och en hoper riddare har just dubbats. Ingen av de här nydubbade riddarna var svensk. Och det här var naturligtvis en oförrätt, men det var inte många som tänkte på detta egentligen. Därför att stämningen var god, kungen generös och nu väntar några dagars överdådiga festligheter. Ingenting saknas. Det finns gycklare, det finns turnéspel att beskåda och det finns mat och dryck i överflöd. Och man festar några dagar, allt är frid och fröjd, men så blir det onsdagen den 7 november. Riksrådet under kungens ledning samlas för överläggningar och snart förbyts den här goda stämningen i sin absoluta motsats. Och Olaus Petri uttrycker det här oerhört snyggt, tycker jag, när han en tid efteråt skrev att så begynte ett annat gästabud. Och det hade han ju verkligen rätt i.
Just det, klassisk formulering.
Klassisk formulering. Så nu har vi alltså bevittnat en spektakulär kröning. Vi har varit på den efterföljande festen. Men under ytan här så är det ju andra saker, stora ting som är i görningen. Men innan vi går in och tittar på vad det var riksrådet avhandlade den här novemberonsdagen, så tänkte jag att vi ska försöka sätta in de här händelserna i ett större sammanhang.
Mm.
Och jag brukar ofta säga det att bland det svåraste man kan göra när man undervisar i nordisk historia, det är att försöka reda ut alla turer i senmedeltidens nordiska politiska historia. Det är inte lätt. Men a man's gotta do what a man's gotta do, som det så fint heter på utrikiska. Så Andreas, jag bollar över detta till dig. Hur skulle du vilja beskriva bakgrunden till de här händelserna som äger rum i Stockholm i början av november 1520?
Oj, oj, oj. Tack som bara den, Olle.
Alltså, varsågod.
Det är något av ett mandomsprov du utsätter mig för. Men alltså, det är väl logiskt att börja med då grundandet av Kalmarunionen 1397. Då Erik av Pommern kröns till kung över Sverige, Danmark och Norge. Och Erik av Pommern, han är ju då... hette väl egentligen Bogislav, va?
Ja, men det punkade inte så bra i nordisk kontext, så man fick byta namn till Erik.
Precis, exakt. Det skulle låta mer konungsligt och nordiskt på något sätt. Men han var ju då systerson till drottning Margareta Valdemars dotter, ju, som då var dotter till den inte helt okända Valdemar Atterdag.
Mest känd för Visbys brandskattning 1361,
ja,
kanske.
precis. Precis, exakt. Hon var en väldigt stark, vad ska man säga, regent och politiker. Detsamma kan man kanske inte säga om Erik av Pommern nödvändigtvis. Men den här konstruktionen då, den här Kalmarunionen, som ju var någon slags, kan man kalla det för ett nordiskt tvångsäktenskap eller något sånt, präglade ju liksom den sedermedeltida historien i både Danmark, Sverige och Norge. Alltså även renässansen och den tidmoderna historien. Alltså många, många hundra år framåt skulle det här liksom hemsöka de internordiska relationerna, kan man väl säga.
Och här kan det väl vara bra att passa på att säga då att den här kampen har ju oftast, som sker inom Kalmarunionen, har ju ofta betraktats som en kamp mellan svenskar och danskar. Men så är ju icke fallet, utan det är ju en kamp som handlar om unionens vara eller inte vara.
Ja,
en,
ja,
kamp,
precis,
mellan unionsförespråkare och unionsmotståndare. Och det fanns både svenskar och danskar på båda sidor, kan man väl säga.
Och norrmän, norrbaggar.
Och norrbaggar, så har vi,
ja,
rätt,
ja,
ut det.
Ja, exakt. Jo, precis. Det här var jättekomplext. Det är bara därför det är så himla rörigt och svårt att sammanfatta. För det var ju sådana här... Det är lite Game of Thrones över det. Det är så olika stormannafraktioner på alla sidor som spelar fram och tillbaka hela tiden.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men en karaktär här som man inte kommer förbi, det är ju den svenske Karl Knutsson Bonde. 1400-tal, svensk storman som lyckas med bedriften inte bara vara riksförståndare utan faktiskt bli vald till kung vid tre tillfällen. Och det, ja, säger kanske lite grann om hur stabil den här unionen var. För den har ju verkligen karaktären av ett, om inte ett tvångsäktenskap, så i varje fall ett resonemangsäktenskap. Där det inte var speciellt mycket kärlek inblandad från något håll. Och när den här Karl Knutsson Bonde dör så lämnar han ju över makten till sin son, som föga förvånande heter Karl. Och det är ju de här namnen som dyker upp jämt egentligen i medeltidens historia som gör det ännu svårare att reda ut. Antingen heter de ju Erik, Birger, Valdemar eller Karl. Det är i alla fall det intrycket man får. Men han lämnar ju över makten till sin son som heter Karl. Och en släkting till honom som heter Sten Sture har lovat att ta hand om den här sonen och tillvarata den här sonens intressen. Men det glömmer ju den här släktingen Sten Sture ganska snart och gör sig själv till riksföreståndare. Och samtidigt så sitter ju en kung i Danmark som heter Christian den Förste. Han sitter där i Köpenhamn och han bidar sin tid. Han har blivit fördriven från Sverige av just nämnde Karl Knut som bonde. Men han vill ha tillbaka sin tron. Och spänningarna ökar och ökar och ökar. Och på hösten 1471 så går han och hans trupper till anfall mot Sverige. Och den 10 oktober det här året så utkämpas ju ett gigantiskt slag på Brunkebergsåsen i Stockholm. Ett av, kan man väl säga, den svenska medeltida militärhistoriens riktigt stora drabbningar. Slaget vid Brunkeberg, 10 oktober 1471. Och hur går detta?
Det går jättedåligt för den danska unionskungen i alla fall. Alltså han såras ju jättesvårt. Han får ju en bösskula genom munnen. Alltså han får en sån här hakebössa. Och liksom släpas blödande från striden. Och så påstås det ju någonstans, men det är ju lite apokryft, att svenskarna dessutom stal självaste Dannebrogen av danskarna under den här striden. Alltså den som en gång hade fallit ner från himlen och passade på att göra en blågul svensk kopia. Men alltså, summa summarum, unionskungen fick spö av den svenska riksföreståndarens styrkor. Men återigen, man ska komma ihåg att det fanns stormän från både Sverige och Danmark med på bägge sidor under den här konflikten.
Och den här svenska segern har ju också manifesterats i konsthistorien. När Sten Sture låter beställa den här kända skulpturen Sankt Göran och draken av Bernt Notke, känd bildhuggare.
Ja, som står i Storkyrkan i Stockholm.
Just. Och där får ju draken symbolisera, säger vi, de onda danskarna och Sankt Görans svenskarna. Men det är ju en kamp. Draken är ju unionsförespråkarna och riddaren är ju unionsmotståndarna, får man ju säga. Även de svenska och danska kanske låter lite klatschigare.
Ja, men jag har fått för mig att riddaren är ju själva, det är Sten Sture själv.
Det är Sten Sture själv.
Riksföreståndaren. Så sitter det ju, i alla fall i kyrkan. Jag tror inte man kan se det. Det finns också en järnversion av den här ute i Gamla stan.
Den som står på Köpmantorget.
Precis, men i kyrkan så är det ju också en jungfru med. En nödlidande jungfru som står och stirrar på de här kämparna. Och det som jag har förstått det är Sverige som de kämpar om, hennes gunst.
Just det, jag har inte ens tänkt på att den här jungfrun finns där, men det är ju ett spännande tillägg där som gör att den passar ännu bättre in i själva sammanhanget.
Det är liksom självaste mor Svea som sitter där och lider.
Så Christian tvingas ju åka tillbaks till Köpenhamn igen, får man väl säga, med oförrättat ärende. Men unionens vara eller vara fortsätter ju att stå i fokus, och det gör det ju även när Christian I dör 1481.
Ja.
Då får Danmark en ny kung som heter Hans, och även han gör ju anspråk på den svenska tronen. Och i Sverige har ju då Sten Sture lyckats göra sig till ovän med både det svenska riksrådet och kyrkan, och dessutom ställt till mitt krig med Ryssland som inte heller går så där förtvivlat bra. Och det här gör ju att riksföreståndarens ställning försvagas betänkligt. Så Sten Sture blir avsatt och Hans då blir krönt till svensk kung.
Hasse den Förste.
Men det blir ju inte riktigt som de svenska riksrådsmedlemmarna har tänkt sig. De har ju tänkt sig att allting ska bli mycket bättre under kung Hans. Men så blir det ju inte. Utan kungen Hans avsätts i Sverige och Sten Sture kommer då tillbaka i rollen som riksföreståndare.
Precis. Sten Sture den äldre ska vi kanske undersöka, för snart kommer en ny figur in i bilden. Det är mäkta rörigt detta. Jo, men det är sant, precis. Han blir ju riksföreståndare där. Och sen när han dör då i början av 1500-talet, 1508, då efterträds han av en annan Sture som dock heter Svante Nilsson. Och under honom så fortsätter vi konflikten med Danmark.
Och han är som sagt, han kallas ju Sture, men de är ju inte släkt. Det är ju två olika Stureätter det handlar om. Men namnet Sture signalerar ju någonting och är politiskt användbart. Och fyller då ett syfte i början av 1500-talet.
Det är det man kallar för Sturepartiet.
Just precis. Och hans son, Svante Nilssons son, heter ju också Sten Sture. Och det är ju den yngre Sten Sture. Och han efterträdde sin far 1512. Och det här valet av honom till riksförståndare var ju långt ifrån okontroversiellt, därför att flera svenska stormän stöder istället en annan kandidat som heter Erik Trolle. Och han blir ju faktiskt vald först, men får lämna ifrån sig makten. Och istället så blir det Sten Sture som blir svensk riksföreståndare. Och som omedelbart igen lyckas komma i konflikt med rådet och kyrkan.
Mm.
Och i det här läget så väljer man en ny ärkebiskop som heter Gustav Trolle. Som är son till den nyss avsatte Erik Trolle. Och det är klart att det här är väl kanske inte den bästa förutsättningen för att riksföreståndaren Sten Sture och den nyvalda ärkebiskopen ska bli bästa vänner. Så när Gustav Trolle kommer hem, han har varit nere i Rom hos påven och installerat sitt ämbete, så vägrar han att svära trohet till riksföreståndaren. Och det här gör ju naturligtvis Sten Sture galen av ilska. Och han menar ju på att det här var ett tecken på att ärkebiskopen var opålitlig och han då har tagit ställning för den danske kungen Christian den andre som nu har efterträtt kung Hans, Hasse den första, på den danske tronen.
Just det. Antingen är du med mig eller emot mig. Eller antingen är du med mig eller med dansken.
Just precis. Och Christian vill ju också naturligtvis hylla som kung i Sverige. Mm.
Ja.
Så han genomför ett krigståg mot Sverige 1517. Och här är det ytterligare en trolle med. Han heter Joakim Trolle. Och han är bror till den svenska ärkebiskopen. Det är han som leder då den danska flottan i det här anfallet. Danskarna besegras för att återvända hem till Köpenhamn. Konflikten mellan Gustav Trolle och Sten Sture fortsätter. Man försöker förlikas, men det går inte. Utan istället så bestämmer man inom riksrådet att Gustav Trolle har gjort sig skyldig till landsförräderi och att han därför skulle avsättas. Och så blir det också. Gustav Trolle avsätts och han förlorar inte bara sitt ämbete utan hans slott, biskopsborgen Stäket, jämnas ju också med marken.
Det här Almarestäket kallas det väl också?
Och det här är ju inte helt oväsentligt för det som komma skall.
Nej.
För vad händer sen?
Jo, men alltså, sen kommer ju dansken tillbaka, eller unionskungen återvänder ju till Sverige då, i spetsen för en mindre dansk krigsär på några tusen man. Och de går ju till anfall mot riksföreståndarens styrkor, och det blir väldigt våldsamma strider som leder till att Sten Sture faktiskt då förlorar livet. Han skadas svårt av, visst är det en kanonkula va?
Ute ja, på, det är en kanonkula, på Sundens
ja.
Is.
Ja, precis. Och får han kallbrand i benet eller något sånt där. Det finns en väldigt dramatisk målning av det här. Där man ser honom i någon släde, ligger där döende ute i vinterrusket. Men han dog i alla fall då av sina skador på vägen tillbaka till Stockholm. Medan då dansken kom marscherande söderifrån. Så försvaret då av, vad ska man säga, riksföreståndarens rike och Stockholm inte minst då, leddes då istället av riksföreståndarens änka, hon är Kristina Nilsdotter, som ju är mer känd som Kristina Gyllenstierna.
Och det är ju hon som efter viss tvekan, får man säga, kapitulerar och öppnar upp Stockholm för Kristian den andre. Och det är ju efter det att Kristian har utfärdat ett amnestibrev där han utlovar alla sina gamla politiska motståndare nåd. Nu ska allt vara frid och fröjd. Allt gammalt gråll ska vara glömt. Nu ser vi framåt, så att säga.
Ja, precis. Och det är väl efter en ganska hård belägring också, va? Alltså, som
det är
hon
det.
Ger upp. Alltså,
och Stockholm är ju ganska dåligt skick när belägringen är över.
Ja, precis. Precis.
Och en av de som är också inblandade i Stockholms kapitulation är ju den gamle rådgivaren till Sten Sture, Hemmingard.
Just det.
Som då har bytt sida. Mm. Så det är ju snabba växlingar detta.
Vilket är väldigt signifikativt, för det gör man ju hela tiden.
Det gör man hela tiden. Så Christian kommer in i Stockholm. Han får igenom att han ska bli svensk kung och man bestämmer datum för hans kröning. Så kröningen ska alltså äga rum den 4 november 1520. Och det går ju också ut en inbjudan nu till de här kröningsfestligheterna. Dit rikets absoluta politiska elit ska infinna sig.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Då är vi ju tillbaka där vi lämnade Stockholm den 7 november 1520. Kröningen är genomförd, festen är över och riksrådet har samlats till ett sammanträde under Kristian den andres ledning. Och nu låser man också dörrarna till Stockholms slott.
Ja, men det är ett dåligt tecken.
Det är ett dåligt tecken. Man... Då borde folk dra öronen åt sig och förstå att nu är det inte roliga saker på gång.
Exakt, exakt.
Så vad händer nu när dörrarna har gått igen?
Ja, men då träder ju självaste Gustav Trolle fram på scenen och visar sig vara ganska förtörnad. Ja, det är dels att han hade liksom avsatts från sitt ämbete och nedrivningen av hans väldigt fina borg.
Alltså, nu har han ändå fått tillbaka sitt ämbete, för det är ju han som kröner Kristian.
Just det, precis.
Jo, han är arg.
Han är väldigt bitter. Han är väldigt bitter. Han kräver dels ett väldigt stort skadestånd av de som har varit inblandade i det här, i nedrivningen av hans borg. Och dessutom så anklagar han då både den här döde Sten Sture, alltså den döda riksföreståndaren, och alla som tillhör hans parti, alltså Sturepartiet, för att vara kättare. Eller vad säger han? Han säger till och med uppenbara kättare. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt allvarligt.
Det är mycket allvarligt, för det här innebär ju att eftersom påven har bannlyst redan en gång Sten Sture och lyst interdikter för hela Sverige, så innebär ju det att Kristian under fälttåget 1520 faktiskt förde krig mot kättare. Så det stärker ju Kristians sak. Och ska man förstå Gustav Trolles argument för att hans motståndare var kättare, så har ju det att göra med den katolska kyrkans egen rättsordning, alltså den kanoniska rätten. Och enligt den så kan inte Gustav Trolle dömas av världsliga män. Det är bara kyrkans män som kan döma kyrkans män. Och så var ju inte fallet i samband med avsättningen och nedrivandet av Stärkets borg. Och det här innebär ju också, om det nu är så att motståndarna här är kättare, så är Kristian inte bunden av sitt amnestibrev längre.
Nej, just det. Han är inte bunden av sitt löfte.
För det är inte alltså ett löfte till kättare, inte giltigt, återigen inte den kanoniska rätten.
Det är klart
att man kan ju tänka sig själv att när innebörden av det här börjar gå upp för de församlade, så känns det nog ganska obehagligt. Vad är det som håller på att hända?
Ja, det blev nog ganska svettig stämning där, va?
Och vad var det som hände?
Jo, man började kolla igenom det här dokumentet från rådsmötet då, 1517, då man avsatte Trolle och fattade beslutet om att riva hans borg. Och det blev ju ganska hetsiga debatter där, till att börja med. Då de här anklagelserna drogs fram, alltså som Gustav Trolle förfäktade. Många av de här rådmännen och de som var involverade i det här, de värjde sig på olika sätt mot de här ganska allvarliga anklagelserna. Det är nu som då biskopen i Linköping, den berömde Hans Brask, lyckas rädda skinnet, eller vad man ska säga, genom att hävda att han då 1517 hade varit tvungen att begå den här handlingen, trots att han egentligen inte ville det. Och han kunde till och med dra fram en lapp där det stod att härtill är jag nödd och tvungen, som han påstås då hade skrivits 1517. Det är den berömda brasklappen.
Och den var gömd i ett av de här sigillstamparna av lack som han då påpassligt nog hade satt in under det här sigillet då 1517 ifall att. Och det visade sig vara ett oerhört klokt beslut så här i efterhand.
Till denna besegling är jag nödd och tvungen.
Precis, den så kallade brasklappen.
Precis.
Och så blir det kväll. Mörkret faller. Den danske kungen lämnar förhandlingarna. Man fortsätter diskutera. Efter en stund så kommer två av kungens närmaste män, Sören Norrby och Klaus Bille, in i rummet. De har med sig en grupp soldater och de vet precis vilka personer de ska leta efter. De letar upp de här personerna som de har fått namn på, griper dem, för bort dem och spärrar in dem på i olika rum då på Stockholms slott. Först tog man biskoparna och sen tog man de andra misstänkta. Och det är ju två biskopar här, det är ju biskop Vincent och biskop Mattias som sen kommer att spela huvudroller, haha, dagen efter.
Aha, ja, just det. Men alltså, det är ju inte alla rådsmän och det är inte alla de närvarande som grips. Alltså,
nej, man har en lista med sig.
Det är en slags lista precis, eller vad man ska säga. Alltså, ja. Det är, man handplockar de här som blir utvalda till massavrättningen.
Och de som var utvalda kändes ju uppenbarligen inte speciellt väl till mods. Det finns ett vittnesmål som säger, och jag citerar, att de var som en fårahop som är skickad till döds. Och att sorg, bedrövelse och svår ångest härskade i fångtornet där de var inlåsta över natten.
Usch, ingen trevlig stämning.
Och ännu värre blir det ju följande dag. Därför att nästa dag på morgonen så har man anordnat en domstol. De här som har först bort under natten ställs inför rätta. Domstolen inleder förhandlingarna på morgonen den 8 november och den leds då av den kristiantrogne Jens Beldenak som var biskop i Odense. Och här i den här tribunalen sitter då ja, de lärda män som man har kunnat uppbringa med kort varsel. Till exempel Hans Brask men också naturligtvis Gustav Trolle. Eftersom Trolle sitter med här i domstolen så är det väl föga förvånande kanske att domstolen fastställer de här kätterianklagelserna och bestämmer att för detta brott finns det bara ett enda lämpligt straff och det är döden. Och sen kommer vi in på det som då har givit den här händelsen sitt namn, nämligen Stockholms blodbad. Därför att när domarna avkunnats så går allt väldigt, väldigt fort och redan samma eftermiddag så inleds de här stora massavrättningarna. Andreas, vilka scener är det som utspelar sig på Stortorget den här novemberdagen och följande?
Ja, vackert är det ju inte. Och det är den här obehagliga blandningen av grått och rött som du antydde där i början. Alltså det börjar med biskopar och svärd. Det är de här två biskoparna, Vincent av Skara och Mattias av Strängnäs, som förs ut på Stortorget, alltså i Gamla stan, för att halshuggas. Och eftersom de tillhör ju då frälset, det andliga frälset, därför så har de det privilegiet att få halshuggas med svärd istället för med yxa. Men det ansågs väl i största allmänhet vara något väldigt oerhört och bizarrt att man skulle döda, avrätta biskopar. Alltså det var ju förbjudet, som jag har förstått saken, enligt den kanoniska rätten att halshugga biskopar.
Ja, jag tror att det var första gången detta hände. Det var alldeles oerhört. Aldrig tidigare hade man sett några biskopar blir halshuggna offentligt. Och därför tror jag att biskoparna när de förs ut till Stortorget, de förstår inte riktigt vad det är som håller på att hända. Därför att på vägen ut så möter de ju Kristian den andres profoss, alltså huvudbödel kan vi väl kalla honom för, som heter Jürgen Hårmuth. Och biskop Vincent frågar honom då, han säger, profoss, vad nytt? Varpå Hårmuth tittar på biskopen och säger, nådig herre, inte just goda tiderna. I snåde må hava förlåtelse med mig, men det är mig befallt att slå huvudet av i snåde. Och biskopen blir jätteförvånad och säger det där, det kan ju inte ske, därför att det där har kungen ingen makt att fatta beslut om. De enda som kan straffa mig och som har makt att döma mig, det är påven och det är Gud. Men det hjälper inte.
Det är något väldigt märkligt med hela det här händelseförloppet. Det går som sagt väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det verkar kanske som om alla de involverade, även bland, vad ska man säga, förövarna, inte är helt med på allt. Men det kanske kan prata om senare.
Ja, för det verkar ju som att när det väl drar igång så börjar det följa någon form av egen logik. Men vi kan ju återkomma till det.
Det är det jag tänker, precis.
Men nere på torget nu så har ju en stor folkmassa samlats. Och man har också byggt upp en provisorisk schavott nere på Stortorget. Och fram träder då en man som heter Nils Lycke. Han har nära band till Kristian. Han är en av de riddare som dubbades i samband med kröningen några dagar tidigare. Och han kliver ut på ett burspråk vid rådhuset i torget. Han försöker lugna stämningarna och så försöker han berätta vad det är nu som har hänt. och att det som nu kommer ske, det må uppfattas som obehagligt, men det är absolut nödvändigt.
Det är en dansk, va?
Det är en dansk.
En dansk
avdelsman. Biskop Vincent börjar nu förstå vad det är som håller på att hända, så han ropar att det är lögn. Dansken, du är en lögnare, du är en lögnare. Vi vill höra domarna upplästa på nytt. Kungen kan inte fatta den här typen av beslut. Men knäktarna tar då tag i honom och vänder på honom så han kan titta fram mot den här schavotten. Och där har man då plockat fram biskop Mattias som då blir halshuggen. Och hans huvud placeras sedan mellan fötterna. Och sen halshugger man Vincent. Och när man har gjort det så börjar det gå upp, tror jag, för de här församlade frälsemännen att oj, nu är det nog vår tur. Och mycket riktigt, alltså de drabbas ju av panik naturligtvis. De ropar och de skriker, men det hjälper inte, utan de danska knäktarna för ut dem på torget med hjälp av sina hillebardar. Och så drar det igång på allvar, kan man säga. Så vad händer nu under de närmaste timmarna?
Ja, men alltså nu går det som slag i slag. Alltså, först, man fortsätter ju då med riksrådet, va? Det är ju 6 riksråd som blir halshuggna med svärd i ganska snabb takt. Och så växer ju den här högen med huvudlösa kroppar. Och man slänger de här skallade huvudena, de slänger man väl i en tunna, tror jag. Och så bildas ju någon så här väldigt kladdig sörja på marken, bestående av blod och regnvatten och grå gyttja.
Och jag tror det är Olaus Peter som skildrar det också i sin skildring efteråt, när hur det här blodet och sörjan, hur blodet rinner genom gränderna och ner mot vattnet. Det är riktigt obehagliga scener, förstår man.
Usch. Och det pågår ju flera timmar, tror jag. För när man är färdig då med frälset, alltså de höga prästerna och adelsmännen, då fortsätter man ju med borgarna. Alltså det är ju Stockholms borgmästare till att börja med, och flera då rådsmän ur magistraten som halshuggs. De halshuggs väl med då yxa, tror jag, eftersom det här med att halshuggas med svärd, det är ju då ett frälseprivilegium. Och sen börjar man ju hänga folk, alltså hantverkare typ. Det släpper sig dit en massa människor, inklusive en massa tjänstefolk.
Ja. Det är därför det en bonde som råkar vara i närheten och får sätta livet till.
Som slets med av bara farten. Alltså det är så här åskådare som liksom knuffas ut av de här knäktarna med hillebardar och grejer.
Och det är just därför det blir så otäckt, för här får man känslan av att det här börjar liksom drivas av sin egen logik, för att man går ju runt i staden, man plockar ut folk som någon som står raka, någon slits ut på torget, man plockar dem från sina sysslor ut på torget och så avrättas de, och sen går man ju också runt och samlar på sig deras ägodelar. Och dagen efter fortsätter man ju. Och då är ju nu man tar även då kärnorna till de avrättade och har ihjäl dem.
Och det är just det kanske du också skulle nämna, att många blev ju hängda också.
Många blev hängda, alltså, precis.
Alltså borgerskapet blev väl alltså lika ofta hängda då som halshuggna.
Och det tar ju då ända fram till den 10 november innan man är färdig då. Så i 2 dagar ungefär så pågår ju de här avrättningarna. Men då samlar man ju ihop alla kropparna, så för man dem bort till Södermalm, och där ska de då brännas. Och här gräver man ju också upp Sten Stures döda kropp. Och en son, tror jag, till Sten Sture som också dog som väldigt, väldigt liten. Och bränner dem också, för det var liksom det straff som väntade kättare.
Precis, på den där kullen där Katarina kyrka ligger nu.
Hur många avrättade räknar man med att man har här under Stockholms blodbad?
Det finns ju lite olika uppgifter där. Jag tror att den här böden då, som du nämnde, den här Jürgen Hormuth, han lämnade in någon slags kvitto efteråt där han namnger ungefär 80 personer. Men det tror jag att det är bara, vad ska man säga, högdjuren som är med där, inte deras tjänstefolk. Om man räknar med tjänstefolket så var det väl förmodligen då närmare 100. Men det finns ju också, det har kommit fram här nyligen, såg jag. Alltså man har ju hittat någon marginalanteckning i något manuskript av Olaus Magnus, den här svenska renässanshistorikern, som ju var ögonvittne till allt det här i sin ungdom. Han skriver något om att han bevittnade de här gräsliga händelserna och att det var 120 personer som dödades.
Ja,
så
det är
många var det i alla fall.
Men det är alltså den största massavrättningen i Nordens historia.
Ja.
Och alla de här avrättade har ju en sak gemensamt. Eller i alla fall de flesta har en sak gemensamt. Och det är att de alla var på Sten Stures sida i kriget mot Christian. Och genom att avrätta dem så gör han ju sig av med potentiella fiender och rivaler och makten. Och en av de här klassiska frågorna i svensk historieskrivning har ju varit, vem var det egentligen som bar ansvaret för blodbadet? Hur har man resonerat kring det?
Ja, för det första så konstaterar väl de flesta idag att källmaterialet är besvärande magert på det området. Så det är svårt att komma åt, vad ska man säga, diskussionerna och spelet där i, vad ska man säga, i maktens korridorer. Så det är svårt att veta. Så det är olika personer som har lyst fram då som, vad ska man säga, hjärnan bakom verket, huvudskurken. Man har pekat på Gustav Trolle, den här ärkebiskopen. Man har pratat om naturligtvis Kristian II själv. Man har också pratat om olika typer av rådgivare omkring Kristian II. För som jag förstod saken så åkte Kristian faktiskt tillbaka snabbt till Köpenhamn efter Stockholms fall och innan kröningen, så var det då ett litet mellanrum där på några veckor där han faktiskt var i Köpenhamn och höll överläggningar med sina rådgivare, och sen kom han tillbaka och hade bland annat med sig den här profossen Böden som var specialinhyrd för det här uppdraget från Lübeck. Så det är inga tvivel om att han hade ju förmodligen planerat någonting i alla fall. Alltså han hade planerat att folk skulle dödas. Så som jag har förstått saken så menar de flesta idag att Gustav den Trolle förmodligen var oskyldig till själva blodbadet. Alltså ingen snack om att han var jädrigt sur och han ville straffa de här typerna som hade liksom förnärmat honom och förstört hans borg. Men han ville framförallt ha någon slags ekonomisk och förmodligen också då äremässig upprättelse. Han var inte ute efter att döda folk.
Det var nog det han ville ha. Han ville ha ekonomisk kompensation, precis.
Ja.
Och därför är det ju mycket märkligt att man avrättar biskop Vincent och Mattias. Och de fanns ju inte ens med på den här listan. Utan det verkar ha skett av något annat skäl.
Det är många namn som inte fanns med på den här chattelistan. I det så finns det en del som tyder på att den drivande kraften förmodligen var kungen själv. Alltså unionskungen. För han hade ju faktiskt visat tidigare att han kunde agera med ganska hårda nypor när han var vicekung i Norge. Före han blev unionskung så gick han ganska hårt fram mot olika meningsmotståndare. Alltså han var en brutal typ.
Och det är ju en annan person som dyker upp här som också framställs som en brutal celle, och det är ju Didrik Slagheck som är en av Kristians närmaste män. Att det var hans idé då, för de här fångarna, de som ska avrättas, tillåts ju inte bikta sig. Och det är ju någonting alldeles, alldeles, alldeles oerhört med 1500-tals mått mätt.
Ja, han är en av de här obehagliga rådgivarna som ibland lyfts fram som en möjlig huvudskurk.
Och efter den här händelsen så får ju Kristian också epitetet Kristian Tyrann i Sverige.
Ja.
Och det kommer ju faktiskt från en notis i en kopiebok från Nydala kloster i Småland.
Ja.
Där danska trupper stannar till efter blodbadet på väg tillbaka till Danmark i januari 1521. Och där står det så här: år 1521 led vår vördande fader Abbot martyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventsbröder av den skändlige tyrannen Kristian, som även lät halshugga ett stort antal biskopar och ädlingar. Och det här epitetet häftade ju fast vid honom senare.
Just det.
Men Andreas, en avslutande fråga. Var Stockholms blodbad unikt i ett 1500-talsperspektiv, eller följde in i någon slags allmänt mönster?
Alltså, tyvärr måste jag nog svara både ja och nej på den frågan. Alltså, det är inga tvivel om att det här var en väldigt blodig tid. Alltså, det var många brutala avrättningar och massavrättningar och massakrer under 1400-, 1500- och 1600-talen. Så på så sätt så föll den ju in i ett mönster, alltså den här ogärningen. Men omfattningen är relativt unik, vill jag påstå. Alltså många av de här blodbaden som jag känner till, ta liksom Linköpings blodbad och så vidare, det var ju långt färre personer. Vad var Linköpings blodbad? Det var 5 rådsmän som högs ihjäl på order av hertig Karl. Det enda jag kan komma på som var värre, alltså vad ska man säga, i termer av antalet dödsoffer än Stockholms blodbad, är ju den där Bartolomé-natten 1572 i Frankrike. Då är det ju kanske så många som tiotusentals hugenotter som blir dödade, men under en lite längre tidsperiod. Alltså det är några veckor då det handlar om. Men alltså, så både ja och nej. Alltså det är inget tvivel om att Stockholms blodbad finns med på någon slags, vad ska man säga, makaber topplista över massavrättningar med många, många döda under den tidmoderna perioden.
Och det följer, då faller ju Stockholms blodbad, så kan jag säga, ganska väl in i ett mönster för hur renässansfurstar kunde agera för att bli av med politiska fiender.
De förväntades vara brutala.
Ska vi avrunda där?
Det gör vi.
Tack för idag, Andreas.
Tack ska du ha. Hej, hej.
Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.